A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du säger till, är det här bra? Du kan ta den lite närmare kroppen. Eller luta dig framåt, jättesned vinkel. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Så blir du f***ing influencer med mig, Emil Norberg. En podd där jag träffar några av Sveriges främsta profiler från sociala medier, frågar dem hur de gjorde för att bli influencer och lär mig det själv då och berätta för er hur man gör. Dagens gäst är komikern och influencern Viktor Klemming. Viktor har nämnts tidigare i den här podden, särskilt i Filip Pelas avsnitt, eftersom Filip ju spelar i de här Vilken färg är du-sketcherna som skrivs av och publiceras på Viktor Klemmings kanal. Så om man har hört hans namn här i podden så är det nog därför. Det blev ett väldigt intressant samtal, bland annat om hur det är att vara komiker i ett ganska politiskt korrekt land som Sverige. Och om ett ögonblick när han var med i Talang som nästan kostade honom hela karriären. Ni ska få höra allt det här alldeles strax, men först en smäktande presentation. Viktor Klemming är influencer, komiker och 27 år gammal. Han bor i Stockholm men kommer från en familj dykare i Grebbestad. Han har cirka 189 000 prenumeranter på sin YouTube-kanal som kanske är mest känd för den populära sketchserien Vilken färg är du? Tack vare dem och andra klipp på kanalen har han blivit utsatt till den 30:e mäktigaste personen på svenska YouTube i Maktbarometern förra året. Utöver det har han 82 000 följare på TikTok, 42 000 följare på Instagram och så sysslar han dessutom med stand-up då på olika scener runt om i landet. Slutligen så har han också en lång fotbollskarriär bakom sig och en slumpmässigt utvald merit i hans debut i Grebbestad IFs A-lag 2014. Då var han med och spöade motståndarlaget med 13-1. Stort grattis i efterskott och nu är du här, Viktor Klemming!
Oj, oj, tack så jättemycket. Wow, det var också så mer än vad jag visste om mig själv, vill jag säga.
Är det så? Hur skulle du beskriva det du jobbar med?
Jag skulle ju egentligen säga att jag identifierar mig själv som en komiker, men självklart gör jag väl det mest på sociala medier. Så att, ja men det är ju humor, sköj, skämt, stand-up och sketcher, parodier, det är väl det.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Jag tycker väl tyvärr att allt jag gör är väldigt roligt. Men när andra tycker det är väl det som är det roligaste. Att du har hittat rätt, du har hittat någon humorsträng, du är ett skämt på scen eller, det är väl det. När något skämt eller sketch går riktigt bra, det är väl det bästa.
Skulle du säga att det finns någon liksom myt eller missuppfattning om den här branschen?
Jo, men okej, det gör det ju. Det är ju första man kan säga omedelbart och för att försvara alla influencers är ju att folk ser dem som att de inte jobbar hårt liksom. Bara ta bilder eller, ja, bara i mitt fall kanske bara sköjar och lallar. Men det är ju, jag tror faktiskt att alla som lyckas faktiskt försörja sig på sociala medier jobbar hårt. Alla jag känner, alla jag träffar, alltså du vet, sure, så här, någon bild i veckan om du bara är kanske influencer på Instagram. Men det är ju också så här, du får ju ta otroligt många bilder, redigera dem, du får ju liksom bygga upp det, vara konsistent. Det kanske är svårt att fatta, men det är ju ett jobb.
Vad tror du gör just dig till en framgångsrik influencer?
Ja, det är väl kanske så för först främst om man är rolig sådan då. Och jag vill väl tro att jag jobbar hårt, satsat mycket, riskerat, tagit risker och lagt ner mycket tid förstås. Man vill ju typ säga mod, det är väl inte något man kan låta bli att tänka på att det är en jävla risk någonstans. Ja. Det är väl också något som man får ge alla influencers, att de har ju vågat kasta sig ut där. Att bli bedömda av folk och få hat. Så det är kanske att man har vågat och testat grejer och du vet, ställt sig på scen och skämtat där. Och
får du mycket liksom elaka kommentarer eller?
Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med det i och för sig då, och vad som är mycket, men det är klart jag får det, men det finns nog de som får mer, tror jag. Det är ju det hatet just jag får, att man inte ska skämta om det och det, och folk är kränkta och sådär, och jag har nog också, de kanske börjar ge upp lite också, så att det spelar ingen roll om hur många som skriver att jag inte ska skämta om vissa saker, så jag vill ju skämta om allt liksom, åt alla håll och kanter, och då kanske de ändå märker att det kommer man fortsätta med. Det finns ju alltid någon som kommer bli kränkt, och jag tror att om man börjar då be om ursäkt eller och anpassa sig, så då, jag tror nästan folk njuter av den makten att kunna få kändisar att böja sig eller be om ursäkt eller ändra sig. Jag vet inte, men i mitt fall så tänker jag att om man liksom bara ändå kör på och gör sin grej, så gynnas du nästan av det. Det är ju de som tycker om det, som tittar liksom, och så kanske de andra skiter igen liksom.
Kan du liksom sätta finger på någonting som du har gjort på ett speciellt sätt, alltså som skiljer dig från andra?
Det första jag kommer att tänka på är fotboll. Alltså man har involverat sin intressen på ett sätt som, alltså om man ska säga så då, hur många fotbollsinfluencers finns det? Jag har gjort mycket fotboll liksom, det är som jag sa, nu ska jag vlogga från klacken liksom när Sverige spelar, och jag har gjort parodier på landslag och allsvenskan och sådär, att det har väl varit en unik nisch lite grann. Att det blir mycket fotbollsskoj för att det finns många som gillar det ju, det är ju största sporten i Sverige och sådär, och så det har väl funnits kaffebärs kanske på, när Partaj körde, annars så var det ju inte så mycket fotbollshumor. Det är det första jag kommer att tänka på i alla fall när det kommer till något eget eller så.
Ja, man har, ja. Det är ju jättemånga som bryr sig om fotboll.
Men ni har ju era melloparodier som ju också på det sättet är unikt. Det är ju något som alltså många bryr sig om mello. Det är ju lite så man kan tänka, man hittar något eget, man tänker utanför boxen, någon nisch eller något intresse som man kan involvera i sitt på sociala medier. Kanske också att man är, att just det här att man kanske är lite modig eller fri, eller så att du är gött med någon som vågar skämta om allt, eller någon som gör sin grej, bara kör eller lite sådär. Mm. Men någon form av det kanske man ska nämna också då.
Vilket tror du är det viktigaste personlighetsdraget för att lyckas i den här branschen?
Jobba hårt. Mm. Alltså det är ju faktiskt en av de big five personlighetsdragen, i det här med just samvetsgrannhet och som det heter. Att man egentligen är, om man säger något så gör man det, eller man är noggrann och flitig. Alltså att inte vara lat, det är väl nästan det. Ja, man skulle också kunna säga såklart då, som influencer, du ska vara snygg. Mm. Var vacker.
Ja, bra tips.
Tyvärr kanske faktiskt, ytlig bransch faktiskt, inte bara skämt. Men det spelar ingen roll hur snygg eller rolig eller talangfull du är med någonting om du inte gör något. Också kunna ta motgång blir ju delvis en del av det, men du blir ju offentlig och får folks åsikter kastade på dig liksom. Att kunna ta det och fortsätta är ju viktigt. Det är ju samma sak när man diskuterar, ibland har jag intervjuat Anders Svensson och sådär om fotboll då, återigen då, att hur blir man fotbollsproffs? Jag tycker ju att det de säger, att de som lyckas är ju de som vill det mest. Det är klart det finns talang och det finns ju skador, men det finns ju något som är att träna mest, jobba hårdast, inte ge upp. Det kan ta tid, du kanske inte kommer till allsvenskan förrän du är 30, men om du har kört på och till sist hittar du din position på plan eller något klickar eller vad som helst. Tålamod, ja, lite jobba hårt, det är nog det viktigaste i allt säkert egentligen. Mm.
När började du med sociala medier?
2014, då började vi ju göra sketcher på YouTube. Därifrån, så då skaffade jag ju egentligen det mesta för att kunna promota. Man vill ju alltid få dem till YouTube någonstans. Så att man skaffade Instagram och Snapchat och även nu TikTok delvis. För att, alltså, det är som att jag fortfarande egentligen bara vill locka dem till YouTube. Det är väl där man fortfarande känns som att det är där man är hemma. Och delvis där kanske pengarna. Det var i alla fall 2014.
För du har ju hållit på med stand-up parallellt med det här hela tiden. Hade du liksom en stand-up-karriär då också? Eller var det här ditt första steg att göra liksom humor offentligt så?
Ja, det var det ju. Men samtidigt såklart, det började lite i plugget, gymnasiet. Att man vill ploja julshower och allt möjligt sånt där och projektarbeten. Då var det ju i och för sig också att man stod på scen. Men jag testade faktiskt inte stand-up på klubb sådär förrän 2016. Så det kom ju först med sketcher och göra film. Och sen vill man testa det där med att stå på scen och dra skämt. Men det är samma där, det tar ju också otroligt tid att bli duktig. Kunna trotsa den rädslan, nervositeten och våga prata med publiken. Eller verkligen lära sig hur man strukturerar ett skämt. Men ja, och det ena kanske tar tid från det andra. Men jag försöker på något sätt kombinera. Det är kul att göra både och.
När märkte du att det började ta fart på YouTube då till en början?
Ja, undrar om det är 2017. Eller sånt där först. Alltså jag skulle nog nästan säga 4 års tid. Men lite grann växte det hela tiden. Men det var nära att man slutade. Att man tänkte att nej, fan, kan jag tala på med det här. Det var svårare än vad man trodde. Eller. Men det som hände var väl om man råkade tajma något aktuellt. Det lärde jag mig ganska tidigt. Att, vad fick det här bra? Ja, men det var ju El Clasico nu. Och så släppte vi en parodi på de här spelarna. Eller nu var Skam populär. Och så gjorde vi en parodi. Alltså om man kan hitta lite så trender eller vad som är inne nu och så driva med det. Folk vill se det nu. Ja, men en Mello-parodi återigen, till exempel när det är Mello, perfekt. Det jag försöker säga, då menar jag väl att när man ibland då hittade någonting som folk gillade, då spreds ju den lite grann. Det blev som ett ryck, man fick lite nya följare av att en film gick bra. Sen kunde man släppa mycket sketcher som ingen tittade på. Så, men så hela tiden gick det ju ändå lite sakta uppåt att man då hittade någon sketch som kanske, vad vet jag, delades på existenter. Så det gjorde ju att man höll sig optimistisk, att det växte ju lite grann hela tiden.
Mm, och det här Existens är alltså en webbsida som funnits ganska länge och som länkar till olika roliga grejer. Det kan vara klipp eller nyheter eller bilder, kanske förr i tiden, blogginlägg. Och genom åren har de också varit med och länkat till populära YouTube-klipp av olika slag.
Men det var en otrolig seger resa på det sättet såklart. Men man hade väl kul hela tiden också, antar jag. var väl inte så stressad över pengar för att man hade ju inga lån eller något, utan man jobbade väl vid sidan av.
Ja, gjorde du det? Hade heltidsjobb då?
Det är ju februari 2018 jag säger upp mig liksom. Mm. Det var ju coolt. Mm. Då, kvar... då tyckte jag att jag kunde betala hyra och jobb med YouTube och lön liksom.
Har du kvar uppsägningsdokumentet liksom inramat någonstans?
Ja, det hade jag haft. Nej.
Fanns det någon, liksom, någonting som var motorn i det, förutom att det var aktuellt? Var det sidor som existens, eller var det att det delades på Instagram, eller minns du om det var något sånt?
Alltså jag jobbade ju otroligt hårt för att sprida min skit. Jag försökte ju samarbeta med till exempel Existens, att vi gjorde lite reklam för den sidan. Då kunde han dela om det var bra, och sen så byggde jag upp. Jag gjorde faktiskt så att jag gjorde en Facebook-sida, Svea Rikes Humor. Jag vet inte om du känner den?
Nej, jo, det låter
för,
bekant.
För den blev faktiskt väldigt stor. Ja. Jag sålde den till sist. Tyvärr sålde den för sent. Jag fick ju bud ibland. Och så när Facebook började dö, i alla fall i vår generation, då fick jag ju sälja mycket billigare. För till sist så, den dog ju lite ut också på något sätt. Där kunde jag dela vad som helst som var humor. Kanske gjorde lite egna memes och sådär. Men just att poängen var ju att bygga upp den, för att då så fort jag släppte något på min YouTube så delade jag ju den där. Mm. Det var ett sätt att få in lite visningar.
Minns du hur många följare du hade på den?
Ja, jag satt och funderade på det nu, men den har säkert fortfarande typ 60 000. Det var väl något sånt där. Aha, i alla fall, vill jag ju tro.
Smart.
Och kollaba har väl varit en bra grej, att man... om man gjorde något samarbete med någon annan. Men det var ju också, det är också helt omöjligt om man inte själv har några följare att erbjuda riktigt. Ja, men jag försökte samarbeta med sådana som var lika små då, i och för sig. Mm. Men det ja, kunde man kanske också gjort mer.
Ja, du har ju gjort mycket. Även från starten så är det ju mycket med Filip är med. Jag vet inte om jag såg om Gustav var med också.
Ja, han kom in vid något tillfälle. Jag träffade honom via stand-up. Ja. Men det är nog inte förrän 2019 kanske. Från början, alltså Filip var ju med från början. Det var ju han och jag och en kille, kompis med Albin. Ja. Vi tre började göra sketcher. Och sen så hoppade Albin av och pluggade. Och sen hoppade ju egentligen Filip också av och pluggade till polis. Så det är så, på det sättet har ju kanalen själv. Och så är det snarare då att jag kan betala dem lön om de vill vara med och skådespela. Albin pluggade ju animation. Mm. Så han har ju tagit in och animerat. För det tycker jag är väldigt häftigt. Mm. Det är ju nästan mina favoritprogram när det kommer till humor. Det är väl egentligen typ så här Family Guy och South Park. Men det verkar gå trögt när vi helt plötsligt är tecknade. Eller när vi gör något tecknat. Det har gått ganska dåligt tyvärr. Mm.
Men det här då med att du märkte att när man släppte ett klipp i en kontext att nu är det spansk fotboll. Har du liksom kunnat återupprepa det som ett recept?
Ja, och det är ju något jag jobbar med, eller alltså verkligen tänker på hela tiden, och det är svårt. Nu var det ju OS och sådär. Då var jag liksom lite för sen på den bollen. Jag hade en ganska rolig idé som inte blev av, också var svår att filma. Mm. Så är det ju hela tiden att man lite grann jagar, och det är svårt också. Det är ju otroligt svårt tyvärr att tajma något sånt. Man kan veta att Melodifestivalen och Allsvenskan har premiär varje år, och då gör jag en allsvensk parodi och ni gör en Melo-parodi. Mm. Klockrent, funkar. Men sen är det ju svårt att hinna, framförallt om det ska vara roligt och bra på det sättet att man kanske vill jobba fram ett manus eller texter eller vad vi gör. Hur ska man veta att det kommer bli populärt med fidget spinner eller alltså, vad vet jag. Alltså, innan, vissa grejer går ju att läsa och vissa går inte. Liksom. Det är ju ett tips, men det är ju ett svårt tips att leva efter om man vill göra något bra. Antar.
Vet du ungefär vad du har för målgrupp?
Jag har ju alltid nästan struntat i det. Det märker man väl, om jag ska gå på vilka som kommer fram på stan och sådär, så är det ju typ en ung kille, så kanske 13, i en fotbollströja.
Mm, okej, okay, ja.
det blir väl ultimata liksom. Och det kan man ju också se på statistik, att det är väl en 74% killar. Och så är de väl unga, ja. Och jag kan ibland tycka att det är konstigt nästan att det är så unga följare. Det är väl säkert ganska blandat, och enligt statistiken så är de ju flesta runt 30, men jag undrar om det också är kanske så här föräldrakonton på YouTube, för att det känns som att det är mycket kids, och det kan man både tycka är konstigt och roligt och alltihop, men det, för jag tenderar ju att göra en del politisk humor och ganska rå, grovt och vad vet jag, sexuellt eller så här, alltså allt. Det är nästan lite komiskt att det har blivit så, men det säger väl sig självt att jag då är ganska barnslig också. Uppenbarligen, och oavsett så tror jag att jag är ganska bred. Jag tycker ju, alltså själv bara så att det mesta är roligt, och det är just det är roligt med fisar och folk som ramlar och släpstick också. Samtidigt som vass satir är bland det bästa jag vet. Borde kunna ha en ganska bred målgrupp, kan jag tycka. Sen kan jag väl också gissa att de gillar mig mer på landet än i stan, om jag får den fördomen. Men det är också svårt att kanske se. Jag kan tycka att de gör sig stand-up i Skara, så skrattar de mycket mer än på Söder. Mm. Och att de kommer fram mer där också än vad de gör på stan här och vill ta en bild eller så. Nej, men så jag försöker bara göra det jag själv tycker är roligt, och jag tror det är skitviktigt. För jag har säkert också haft någon period när man, eftersom man var på YouTube, där är ju målgruppen ung, eller har varit. Då vill jag ju heller inte göra att allt skulle gå ur huvudet på dem. Så jag har säkert funderat också på hur att man kan göra det mer tillgängligt för alla i familjen. Och så här. Men nu försöker jag verkligen att bara göra det jag vill.
Och liksom Sen få den målgruppen som du förtjänar. Men vilka är dina konkurrenter? de vars prenumeranter
ja,
du slåss
om. Ja, det kan jag också se. Mm. Hampus Hedström, I just want to be cool och Gordon Devon. Vilket väl kanske makes sense. Hampus kör ju faktiskt stand-up och vi har kollabat och han gör ju humor och ja, ganska lik på vissa sätt. Och I just want to be cool var ju lite förebilder för de gjorde ju sketcher tidigt alltså. Och delvis så tyckte jag det var kul och delvis tänkte jag att fan, jag kan nog göra det kanske liksom ännu roligare. Det är så här, man blev motiverad från två anledningar. Så det är väl de på YouTube.
Mm. Vad gör att du skiljer dig från dem?
Ja, då skulle jag säga direkt att jag är råare, grovare, modigare eller vad du vill kalla det. De kanske bara inte tycker sånt är kul, så det behöver inte ens handla om någon feghet alls. Och jag tror att de är också mer, tror jag väl, riktade medvetet kanske till barn. Jag vet ju inte jag hur de tänker, men det jag menar är att de är säkert smartare på det sättet. Jag kan bara tänka mig att de har ett mycket tydligare koncept, deras algoritm är bättre. Jag kan ju ibland kasta ut så här på en månad om vi sätter ett stand-up-klipp och så kanske jag gör vloggar och dyker, jag håller på med dykning och så kanske jag är i Egypten eller något. Och sen så kanske jag är, och så gör vi en parodi på någonting, typ så här ett tv-program, Mumbo Jumbo-parodi, vad vet jag. Och så kanske jag gör en färgvideo, min serie, vilken färg du. Det blir väldigt olika och det kan jag ju avundas då. Då tänker jag att de här två, Hampus och Super Cool då, har otroligt tydliga sketcher, samma format, samma målgrupp, väldigt så. Och jag lite grann då, jag vet inte vad jag håller på med, om jag testar för mycket eller om jag skulle ju egentligen förstås bara göra kanske färgvideo som jag vill maximera min algoritm eller få mest visningar. Men jag vill ju köra stand-up, jag vloggar ju gärna om jag reser, jag gillar ju, alltså det man gör, och ibland kommer jag bara på en random sketch som inte har något med något att göra annat, jag bara vill filma den. Och jag var lite rädd för den här algoritmen och försökte plugga den, och då förstår man ju lite det att om du vet, de har prenumererat av en anledning, kanske fotboll, och så gör du en parodi på valet nu. Då kommer inte de vilja se nästa klipp, för de har inte redan premierat för, och så vidare och så vidare. Ja. Men jag försöker väl skita i den också. Jag vet inte om det är rätt heller.
Man kan tänka sig att det är rätt för dig, för att det är då du orkar hålla på med det.
Ja, sen kan man, har jag förstått förstås, det är lite som att du kan nog lära algoritmen, om du förstår vad jag menar. För vi har ju testat att göra lite reaktionsvideor, men den första floppa och den andra gick skitbra.
Mm. Men du menar att man kan träna algoritmen till att förstå att det är inte konstigt om det kommer en vlogg ibland på den här kanalen?
Jag vet inte. Jag menade bara att den kan hitta de som då vill ha reaktionsvideo och hitta de som vill ha stand-up. Om du fortsätter, menar jag.
Ja. Ja, men intressant. Hur tjänar du pengar?
Ja, men det kan jag tala om ganska enkelt. Min månadslön kommer ju från YouTube,
ja.
Google. För att de har ju alltså lite reklam på mina klipp. Och då får man ju procent av det på någon form av konstig uträkning som de säkert blåser oss som fan på. Men det blir ändå lite grann om du har mycket visningar. Så det är ju den trygga inkomsten. Alltså återigen, så länge jag släpper såklart YouTube-klipp. Och klart också väldigt varierande lön. Har jag gjort färgvideos som har gått bra eller något viralt eller varit lat beroende på det, så det är otrolig skillnad i vad jag kan tjäna på en månad. Alltså. Vilket är läskigt på ett sätt. Men då kan jag ju också köra stand-up, så kan jag få gig. Jag har föreläst lite, kan man ta betalt för det. Och sen har du spons såklart, vilket ju man kan göra också, ha produktplacering eller vad som helst. Och sen så är det väl inte så mycket mer att tjäna pengar på.
Har du någon uppfattning om hur stor del av dina intäkter som kommer från det ena eller det andra?
Ja, nu har det ju också varit corona, så det har inte varit stand-up på 2 år nästan. För ett tag innan där så kunde man ju ta ganska bra, om man fick ett gig så var det ganska bra betalt och då blev det kanske nästan 50-50. Men nu är det ju absolut, jag vill ju få igång stand-up-bandet ordentligt och jag har väl börjat. YouTube är ju säkert en hög procent nu. Jag har väldigt lite spons också, vilket är delvis skönt. Delvis kan det ju både förstöra och man kan känna sig horig eller vad du vill, att hålla på och göra reklam. Men jag har egentligen inget problem med att man gör reklam om man kan stå bakom företaget. Det är ju bara win-win egentligen. Men det kan vara så att de säger så här att då får du inte skämt om det här. Det har varit mitt stora problem. Där har jag faktiskt tackat nej till ganska stora summor pengar för att jag har inte tyckt att det varit värt att, som det, vad heter det, kompromissa med min konstnärlighet. Ja, och delvis kanske rent ekonomiskt det jag ändå kunde tänka att fan, om jag tar bort de här skämten, då kommer ju sketchen gå så mycket sämre, så då tjänar jag ändå mindre på YouTube-lönen då. Det är väl där de största pengarna ligger egentligen. Det är ju om du kan göra stora sponsor-deals liksom, men det har ju inte något som jag håller på så mycket med nu. Jag tror också att många är lite rädda för mina skämt och sådär,
ja,
tyvärr.
Jag förstår. Men jag tror att många skulle säga att den större delen av deras intäkter kommer från samarbeten.
Mm. Men det kan inte jag säga nu. Det kunde jag kanske för några år sedan möjligtvis. Det är just intressant tycker jag då. Med, till exempel även YouTube då, ibland kanske 1 av 10 eller 1 av 20 av mina videor, så väljer de ju att inte lägga reklam på den. Och då tjänar jag ju ingenting. Och så som det verkligen ser ut är ju att varenda video jag någonsin försöker släppa så säger de nej först.
Alltså.
Jag måste alltid överklaga. Men jag vinner ju fan i 90 och 19 av 20 fall, så jag kanske inte ska klaga för mycket. Men jag ska ha ett möte med någon som vill bli typ min agent imorgon. Och vi har redan börjat diskutera det över mail, för jag vill ju gärna förstå YouTube. Jag ska inte snacka för mycket skit där. Men jag förstår det ju som så att om Coca-Cola hamnar på en IS-avrättningsvideo liksom. Om att i så fall tror de så att vi konsumenter som tittar på YouTube skulle vara så dumma att vi tänker att Coca-Cola sponsrar IS. Mm. Men det skulle de ju i för sig då. Om det är IS som har laddat upp det och får pengarna. Just det. Men jag antar att det var så det började. Men annars tänker jag att det företaget som syns innan videon, det har ju egentligen inget med videon att göra. Det har ju att göra med konsumenten. Det är ungefär som att jag känner en kompis som har en hemsida och säger, har han fått klagomål, varför har du porr? Ja. Är det reklam på hemsidan? Ja, men det är inte jag som har det. Jag har ju Google Ads som anpassar efter vad du är inne på. Det är ju du, ditt snusk, som uppenbarligen är inne på mycket porr. Det är också så här, om YouTube helt skulle vara, vet jag, julmarkera min kanal, eller de kan ju ta bort den. Jag ligger ju lite i deras makt, så det irriterar mig att de bryr sig så mycket om det där. Jag tänker ju också liksom att de förlorar på det själva, om du förstår vad jag menar. Ja, de ger ju bara mig någon liten miniprocent av vad de tjänar på att ha reklam på mina videos. De tar ju det mesta själv, och det blir de ju också av med. Men de är så rädda liksom. Det där är ju det jobbigaste för mig. Jag tycker ju bara att humor är något positivt. Jag menar ju aldrig att någonsin kränka någon. Så jag blir bara så här, men då har ju de ju bara valt att bli kränkta här. Meningen för att de skulle skratta. Jag kommer verkligen från en god plats in i mig själv liksom. Och bara, alltså humor, har det blivit ett problem då att någon minoritet ändå av kränkta människor lyckas liksom stoppa det, för att de är rädda för att få skita den här lilla klicken kränkta. Så det är väl mitt problem när det kommer till att tjäna pengar.
Tillhör du något YouTube-nätverk?
Nej, jag har ju gjort. Mm. Jag var ju med i Splay. Och jag fick väl gratis Red Bull och använda deras green screen. Och jag kunde ju träffa andra och styra upp collabs. Så det var väl det jag fick ut av det. Men framförallt på den tiden då, de tog ju liksom procent kanske med all rätt av det jag tjänade. Och det gick ju inte riktigt att vara med då. Alltså, jag hade väl behövt mer tillbaks för att ge dem så mycket pengar som de ändå skulle ha. Så jag gick ur. Det är ju möjligt att det var felaktigt, att man tänkte för kortsiktigt. Att man bara var så punk så att jag måste behålla varenda krona själv, jag får klara mig själv. Mm. När man kanske själv verkligen bara var lite för liten. De kanske hade börjat satsa på mig, för om jag var kvar nu. För då kanske jag bara hade 20 000 prenumeranter och nu 180 000. Så liksom, det vet ju inte jag riktigt om det var rätt eller fel. Men det är klart att du kan få jättemycket hjälp. Men jag ville ju gärna att de skulle hjälpa mig att få in lite sponsorer. Och det gjorde de liksom aldrig. Så.
Men de jobben som du har nu, hur får du dem?
Tänker du på en sponsor?
Sponsorer och uppdrag?
Ja, jag har ju bokastander.se är ju som en agent som ska fixa gig. När det kommer till sponsorer så har jag ju fixat en del på egen hand. Man kan, du vet, kontakta om man har någon sketch på gång som passar dem, tycker man. Så kan man skriva om de inte skulle vilja sponsra en och så vidare. Och så vidare. Men hade väl gärna haft hjälp med mer med sådana grejer. Och jag har styrt upp många gig själv också förstås. Men det är ju lite det egentligen, så ska man göra det man själv är bra på. Det är ju det, då kostar det ju detsamma om man skulle ta in en bättre redigerare än vad jag själv är. Då ska jag ha pengar, men det är kanske värt liksom. Det finns ju alla möjliga sådana grejer att fundera på faktiskt. Att, ensam är ju inte så stark faktiskt. Samma sak med färgserien till exempel, så är vi ju faktiskt tre gubbar till liksom. Och det är ju inte fel, det har varit en del av framgången. Än att göra det helt själv liksom. Men, ja, det blir så här, man sätter sig ner här och så får du mig och så här, fundera på massa grejer själv. Jag blir alldeles, så babblar jag bara iväg för tänker högt liksom.
Ja,
så här.
Det är terapi.
Ska sparka Filip Kås och Gustav, då kan jag ju få mer pengar själv.
Hur ofta lägger du ut innehåll på sociala medier?
Jag höll ju jättelänge att man skulle göra det varje söndag. Men det som hände då, eftersom det faktiskt är ju en process att skriva ett manus. Och jag ser ju upp mycket till de här Freudian Sleep Productions. Men de släpper ju en fantastisk sketch en gång om året. Men då är ju den etta på trending, så de är ju otroligt noggranna. Mm. Jag menar, de säger ju åt mig att ja, men du kan inte skriva manus på en vecka. Du får ju jobba på ett bra manus. Och det är ju sant liksom. Men hur länge, det är ju någon balans då. Men nu har jag väl hamnat i att jag kan ju fila på ett manus väldigt länge. Men då måste jag ju samtidigt släppa någonting emellan. Eller så här, det blir lite olika. Och det är som när man släppte varje vecka i alla fall, så blev det ju lite skit också. Korta sketcher. Så nu har jag ju ingen riktig regelbundenhet. Men det blir ju bättre. Det blir längre, mer välgjort, bättre skämt. Mm. Jag har släppt ganska exakt 30 filmer om året.
Mm. Ungefär 3 klipp i månaden.
Ja, det var det jag tänkte.
Men du har ju också en TikTok och en Instagram-sida. hur tänker du med innehåll där?
Ja, men jag har börjat försöka göra lite mer. Så TikTok är ju då väldigt lätt egentligen. Eller lätt att gå viral, det är ju inte något sånt där. Men det är ju korta klipp som går bra. Och då har jag ju försökt både lägga upp gamla klipp från YouTube-videon och kort. Och även göra lite nya korta grejer. Och det är väl det som har gjort att den har växt lite grann. Men det kunde man ju ha satsat mer. Och Instagram går ju egentligen rätt dåligt. Jag tycker ju att det är väldigt kul att latcha på stories. Så det är borta om 24 timmar. Jag kan ju lägga ut allt möjligt dumt där. De värsta dreven jag har fått emot mig eller hatet har ju varit för stories som inte är så genomtänkta. Och som inte var meningen att någon annan skulle liksom se en mina följare som vet att jag bara skojar när jag säger så, eller du vet, missuppfattat. För det är också det, du hör ju inte tonen i en stories text. Jag skriver mycket konstigt där. Men det tycker jag är kul, så det är synd. Instagram känns lite döende. Och jag har väl aldrig varit bra på den där Instagram-grejen. Det är ju en ganska feminin app. YouTube ganska maskulin, om du förstår vad jag menar, med både målgrupp och humor och sådär. Så Instagram har ju som har funkat där, om man tänker Lucas Simonsson, mycket så igenkänningshumor, vilket är något kvinnor tycker väldigt roligt. Alltså bara så generellt mer än män. Och jag tycker ju då till exempel inte att igenkänningshumor är så roligt. Alltså nu hänger jag inte ut någon, alltså jag älskar Lucas Simonsson till exempel. Jag menar bara att jag har inte varit bra på Instagram. Jag har försökt att göra lite så här kortare sketcher, men YouTube har funkat för mig. Jag är ju kanske barnslig, grabbig, töntig, jag vet inte. Och det funkar på YouTube. Inte gått lika bra på Instagram. Börja få igång Facebook nu lite grann. Nu är det också valår, apropå aktuell. Nu har jag ju tänkt medvetet att jag kommer göra ganska mycket politik. Det funkar ju rätt bra. På Facebook är de ju äldre. Och det är också ganska mycket, ja men sugubbar och så här. Det är väl väldigt kul om man gör parodi på Magdalena Andersson för dem och du vet så här. Så att jag försöker väl egentligen finnas på de fyra plattformarna.
Men släpper du då alltså samma sketch fast på fyra platser?
Uppenbarligen så tutar ju jag och kör, och du får ju mig att börja fundera.
Ja.
Det är ju bra.
Ja.
Nej, men, men om vi bara tittar tillbaka historiskt då, så det jag har gjort är väl delvis det att jag har lagt ut kortare klipp ur längre YouTube-sketcher på Instagram, Facebook och TikTok. Men det går ju så där, eller det kan gå bra i och för sig. Det kan gå jättebra, det kan slå till. Det var ju faktiskt så att jag var i Mexiko nu och dök och festa och vlogga. Och det gick så där på YouTube, jag tror att den har 50 000 visningar. Och sen så var det en sekvens där när jag intervjuar en full danska, och jag är full själv. Och vi börjar diskutera Danmark mot Sverige. Och så la jag ut den sekvensen på TikTok, kanske bara 15 sekunder från vår lilla bråk där. Den slog ju till på TikTok, bara som ett exempel. Så där fick den liksom, jag tror den har 750 000 visningar. Och jättemånga i Danmark då som vill mörda mig. Och, ja. Det vore väl det perfekta, antar jag, om man kunde satsa på en längre bra sketch. Och så får du också ut någon kort sekvens ur den som kan gå bra på TikTok, Instagram och kanske något på Facebook. För då maximerar du ju, du har producerat något som också kan lägga det på flera plattformar. Ibland har jag släppt hela YouTube-filmer på Facebook. Och då har de ibland gått bra även där. Men då är det ju liksom, det är väl för att man får pengarna från YouTube som man någonstans vill dra också attentionen dit. Man har ju bara en viss mängd tid. Och tid och pengar. Nej, men och då är det så här, vad vill du göra? För att, ja, man kan skriva små korta TikToks. Man kanske hade kunnat bli bättre på Instagram, humor, vad nu det är. Eller du vet, eller göra något kortare. Och Facebook, och så vill man köra stand-up. Och jag kanske skulle behöva planera mer. Bestämma mig mer. Men lite grann, vänta nästan lite på kreativiteten. Och gör det som faller den in. Men det funkar ju delvis. Men ja, det är, jag tycker det är intressant snack.
Vad lägger du större delen av din arbetstid på?
Fan, jag vill väl tro att jag lägger den på att skriva. Och det borde jag. Det är ju någonstans där det enda jag kan ligger. Att man skriver ett stand-up-skämt eller en sketch. Det är ju skrivande, det var ju så det började. Jag har ju alltid älskat att skriva. Men det blir ju också mycket tid på att klippa då. Det är svårt man har gjort, då måste jag klippa det. Och det är kanske inte snabbast i världen på, det vet jag inte. Men jag jagar väl mycket idéer. Men jag borde nog kanske lite mer så disciplinerat skriva. Stäng av internet. Det blir ju en del mejlande och chattande. Och förlåt, vi snackar mycket jobb och idéer, men man kan ju också tvinga fram kreativiteten genom att stänga av, ta en kopp kaffe och bara försöka skriva. Och jag borde nog skriva mer stand-up än vad jag gör, för det är ju lätt att man vill skriva nya färgvideos eller något, leta något aktuellt sketch och så här. Så det är ju typ det jag gör alltså. Giggar på kvällarna, skriver på dagarna, klipper. Och jag tränar alltid också. Jag tränar nästan 7 gånger i veckan. Det är ju för att det håller en både pigg och glad och kreativ, men alltså alert. Och ja, det är nog viktigt. Och lite ont i ryggen och såna grejer också. Annars skulle man ju helt fallera, tror jag.
Vilka verktyg, om man säger, teknik, appar, den typen av verktyg, är viktiga för att göra ditt jobb?
Ja, det där är så intressant. För när vi började, först jag kommer tänka på i alla fall, är att då hade vi ju liksom mitt ex kamera. Det var ju också stelt att låna av henne hela tiden. För att den trodde vi då var så bra. Men jag tror inte att den var det. Vi har inte bra kvalitet på gamla. Vi har typ fortfarande inte bra kvalitet i sig. Men Ja, men jag har alltid varit okunnig och oteknisk och ointresserad av teknik, och min poäng är väl typ att ta bara din mobil. Det är ju jättebra kameror i mobiler. Mm. Det jag istället skulle ha lärt mig är ju hur man filmar vinklar och 180 graders regeln och sådana där grejer som jag fortfarande ibland kan tabba med mig och glömma liksom. Mm. Det är ju viktigare. För egentligen så ska man väl ha en bra kamera och en mic. Det är väl det första jag kan tänka på. Sen Adobe Premiere Pro, klippa skiten i. Och sen skriver jag väl i Word eller något, men det är så mycket mer än så behöver jag inte. Och det kan jag tycka är gött, i skillnad från när jag alltid glömde benskydd eller fotbollsskor, att man bara går och kör stand-up. Det är ju bara att gå. Jag har ju inget med mig. Jag skämt i huvudet liksom, som man typ skriver i Word. Ja. Jag antecknar ju så fort jag får en dum idé direkt i mobilen. Sen gäller det återigen att säga till mig själv, nu sätter jag ner med alla de där jävla anteckningarna och skriver dem till skämt. Det är ju det jag borde göra oftare, disciplinerat. Se till att det blir något av det. För det är egentligen ingen brist på idéer någonsin. Mm. Det ska bli manus eller stand-up material. Mm. Jag tror jag är ju någon form av minimalist. Alltså bara det är ju ett sätt att kunna leva som influencer. Alltså att det är låga utgifter, så kan du ha ganska låg inkomst. Så det har jag alltid levt efter. Och jag har ju varit lat med att inte köpa grejer. Man kan ju ha en green screen och allt möjligt. Så, men det har jag liksom... Just nu äger inte ens jag en kamera. Nej. Utan jag lånar så här Kostik och Daniel Norlins kamera när vi filmar. Och jag är ju på en nivå som är, det är ju blivit överdrivet. Jag får ju faktiskt gå och köpa en... Ja, men det, jag har ju varit otroligt egentligen slapp med att lägga pengar. Men det är delvis bra, menar jag. Ja. För jag har aldrig behövt få stressad över. Jag har inte tagit några lån på någon utrustning. Eller, alltså, jag har aldrig behövt få in pengar. Alltså, jag vet inte, det har ju funkat ändå. Det är absolut bäst om man kan ha någon som filmar som kan det. Det borde jag också ta in mer, men det har man ju fått göra ibland. Det är synd att de måste ha betalt. Nej, jag vet inte.
Men är det en konsekvens av att du liksom är ointresserad? Mm. Eller är det...
Ja,
det...
Delvis. Mm. Vad var andra
alternativet? Jag hörde... Jag hörde, jag tror att det var Tim Ferriss som berättade om hur man skulle få en podcast att växa. Mm. Och då sa han att det ska inte vara något mästerligt ljud. Det ska inte vara perfekt mixat. Det ska inte vara jingler hela tiden. Ungefär. För att då kommer folk förvänta sig det. Och det kommer innebära att det blir tungt att göra det här.
Ja, det där är ju jätteintressant. Det var, Filip var med nu och gjorde en sketch med Sketchmakers. Också en YouTube-kanal. Och då hade de skojat om det, att de var så förbannade på mig. För att de är ganska duktiga på film. Och jag är ju inte det. Och så tyckte de väl då att det var att jag får så mycket visningar, fast jag bara ute med någon, som jag filmar med en Nokia 3310 och har kul liksom. Och att de har ju också, jag har ju samarbetat med dem, det är ju goa gubbar. Så vi är ju kompisar, det går ju mycket fortare och slarvigare när jag jobbar liksom. Jag kan ju då tendera att, man vill ju alltid bara förbättra sig själv. Och då tänker jag väl att om jag blev ännu kunnigare eller hade en bättre kamera eller mer personal eller vad man ska kalla det, desto bättre hade det väl blivit, då hade jag väl fått ännu mer visningar. Men det du precis sa, det kan ju finnas något i det, någon charm eller någon ödmjukhet eller något som folk uppskattar i att man sänker förväntningarna eller man...
Ja, att man inte höjer dem i alla fall. Att man sätter det på en nivå där man kan, det här kan jag göra, vecka ut och vecka in.
Ja, och så gör, precis. Mm. Ja, men exakt, apropå Freudian Slip Productions, som jag säkert tycker är bäst i Sverige på YouTube eller humor, men de gör liksom en video om året i den kvaliteten. Precis, jag har ju lyckats producera mycket mer då, i lägre kvalitet kanske, eller det är såklart, men alltså ja... Man får det gjort, ja. Ja, det kan vara så att man går plus i att det går snabbt och det är roligt, ja.
När på dygnet får du jobbet gjort?
Jag har ju alltid varit kreativast på natten. Och jag är ju uppe sent. Det var ju samma sak med i skolan, om man började få in en uppgift. Det var ju sista natten som det lossnar för att man tvingar sig till det. Mm. Jag har ju en teori om att det stör mig med sociala medier. Mm. Alltså att ta det på. Mm. Att det kanske är folk har gått och lagt sig vid två. Och då sitter jag bara och skriver. Jag vet inte riktigt. Och där skulle man ju lära sig att maxa också och använda förstås. Jag försöker ju gå upp hyfsat tidigt på morgonen och ha någon disciplin att sitta vid kontoret. Men frågan är ju, eller jag har ju alltid varit kreativast på natten.
Hur ser liksom balansen mellan arbetsliv och fritid ut för dig?
Obefintlig. Det är en nöt att knäcka. Men det är ju så, vill du uppnå, vill du bli en stor, då i det här fallet komiker, då lär du ju jobba hårt liksom. Dock tror jag varit mer stressad förr, vill jag tro, att det blivit bättre. Men det är ju lite det där att jag tänker mycket, du vet, producera och konsumera. Att jag ska ju inte hålla på och konsumera. Utan det jag får undan mig är ju när mitt Real Madrid spelar varje helg liksom, då får jag sitta ner och kolla. Och jag får kolla på något när jag äter liksom. Mm. Då kan jag titta på något. Men i övrigt så allt annan tid måste nästan gå till jobba liksom. Så ja, det är kanske inte så kul för min flickvän. Men det får vara något sånt där liksom. Jag får nästan bestämma för mig själv att när jag är med henne eller när det är match eller när jag äter, då är det okej. Okay. Annars måste du försöka jobba liksom.
Ja. Men du tycker att det funkar ändå liksom?
Ja, men det är ju, om du förr så här tvingades jobba 8 timmar på Happy Price på Tony Cedars köpcentrum och sen kunde du lägga all fritid på att göra sketcher med Filip, då är det ju bara så att har du alltid fritid att kunna göra sketcher med Filip. Jag tror att det är det som är, eller jag har läst om det också, att det är så här, stress är ju ofta när du stressar för något du inte egentligen vill eller sådär. Alltså det blir typ inte en stress, det är nästan som att det, då kan det kallas för passion istället.
det vi ser av dig då i stories och sånt, är det liksom dig vi får se eller har du någon slags jobbkaraktär?
Ja, men det har man nog lite. Jag blir nog lite mer alert eller rolig eller etsig eller alltså man går upp i varv lite grann. Man spelar ännu självsäkrare än nu rapp. Ja, men man lär sig väl hela tiden vad som funkar eller vad som är roligt eller vad folk vill ha och så gör man väl det lite grann. Egentligen försöker jag väl vara ödmjuk här och säga att jag är inte så himla rolig och glad hela tiden som jag är på sociala medier. Men i och för sig, jag har väl alltid varit en ganska optimistisk, kreativ person. Jag är väl det. Men lite blir det att man vrider upp det vill jag ju ändå erkänna, tänker jag.
Hur använder du telefonen eller datorn under en dag?
Jag har försökt tävla, jag och Filip, och få ner telefontiden. Från liksom 4 timmar om dagen till någon gång lyckades jag med 0 bara för att. Men för det är
värsta dagen i livet.
Jag tror faktiskt att man mår dåligt av sociala medier. Det är just det, jag vill ju inte hålla på och scrolla egentligen eller konsumera, vilket blir väldigt hyckligt för att man, alltså hyckligt om man ska producera till andra att konsumera, men man vill inte hålla på och konsumera själv, men det är klart jag ju gör. Men att göra det för mycket är ju aldrig, inget är bra i för mycket. Så jag använder ju egentligen datorn, mejlar, chattar, kanske med flickvän och Filip och vad vet jag, mejlar med någon som är på gång eller klipper, skriver. Men det man gör tror jag, problemet är att man lägger upp något, säg att jag släpper en TikTok som jag är lite taggad på, då kommer jag ju vilja typ följa hur den går. Och jag har någon teori om också att om man svarar på de första kommentarerna så, där, så ser det lite bättre ut, man får igång det lite grann. Det hjälper att boosta den att vara där. Man kanske inte ska bry sig så mycket om hur det går för ens video, man kanske bara kan släppa den, jag vet inte. Men man är mycket där och liksom släppte ju en färgvideo i fredags och då blir det ju liksom att man försöker redigera ut små TikTok-delar och promota det via TikTok. Så thumbnailen kanske man delar någonstans. Det är ju ett promotande, man försöker nå ut med det man har gjort också. För du kan ju faktiskt släppa världens bästa sketch utan prenumeranter eller att du delar den någonstans, så är det väl ingen som hittar den riktigt.
Har du någon strategi liksom att gå in och peta i andras kommentatorsfält?
Har du sett att jag gjort det eller?
Nej, eller det har jag säkert sett.
Det var jag tvungen att fråga, för jag gör ju det en del.
Ja.
Men för om jag då är där och konsumerar något, då kan jag ju lika gärna lägga en kommentar och går den bra och hamnar högt upp mycket likes om den är rolig. Då kanske de går in och prenumererar på mig. Det har jag ju absolut hållit på med. Och till en grad att man kan få en del hat på sådana kommentarer. Jag har sett det på en annan video också, du vill bara ha följare. Eller, alltså, men det är ju bara win-win om jag ger Gordon Devon en kommentar och några av hans följare ett skratt och jag får några nya och han får en, du vet, bara hjälper hans algoritm också. Så att, det gör jag ju. Och även på Facebook, lite inspirerad av Fredrik Andersson som gör det. Jag följer ju honom, någon komiker. Han kan kommentera något roligt på en artikel liksom. Alltså Aftonbladet delar något på Facebook och sen där i kommentarsfältet och skriver något roligt, och det, om jag då kommer på något roligt så kan jag ju också göra det då. Så det är ju också en grej, för då får man kanske följa det till sin Facebook-sida. Ja, då kan man till och med sen klicka på alla som har gillat och bjuda in dem att gilla ens sida.
Det är ju tack, verkligen.
Ja, och så har jag ju alltid hållit på Facebook, ja. Men Facebook, jag lämnade Facebook ett tag för att jag tyckte det helt dog. Sen har jag försökt göra comeback senaste halvåret. Och där kan man ju nå en äldre målgrupp återigen. Och jag tror att det är dags nu med val och att jag vill göra satir på det. Att man kan dela mycket på Facebook. Vissa grejer har gått rätt bra där.
Bra tips. Hur mäter du ifall någonting du gör går bra eller dåligt?
Ja, först och främst visningarna. Om du kör stand-up så får du omedelbart feedback från publiken. Och för att komma ihåg den så kan det vara bra att filma ditt gig och sen titta på vad som egentligen funkar och behålla de skämten eller förbättra det. Men mycket bryr man sig nog om visningar. Eller alltså, som sagt, försöker vi inte bry mig för mycket, för vill jag verkligen göra något så gör jag väl det. Men man är inte inne så mycket i så här, statistik och titta på hur länge de tittar eller något sånt där. Jag fattar knappt. Jag bara märker väl om videon går bra i visningar främst, ja.
Kan du berätta om något särskilt framgångsrikt projekt som du har gjort?
De två framgångsrikaste projekten är väl att jag varje år, som sagt, när Allsvenskan börjar så är det en parodi på dem, så att när det är liksom tagget igång så släpps den och så det går väldigt bra. Och sen så har jag ju min humorserie då, Vilken färg du, som vi faktiskt gjort 36 avsnitt om nu då. Och de går ju, det är väl det som går bäst nästan, de Allsvenskan. Och även där var det ju från början otroligt aktuellt då med Omgiven och idioter och hela den färgteorin. Och så var det ju bara det att vi hade tänkt att det här kan ju vara roligt att spela upp i en sketch här, och 4 personligheter. Och så var det så jävla då populärt, så att då tänkte vi att vi sätter dem i en till situation. Och en till situation, och så kan man fortsätta. Och nu tycker jag också att det blir roligt när man lär känna dem också. Det blir lite som en humorserie, menar jag. Det är väl det framgångsrikaste jag har. Och jag tycker själv att de är roliga att skriva och roliga att spela in med kompisarna. Så att
nu pratas ju inte så mycket om den boken. Nej. Jag vet ju att det var jättestort för ett tag sedan, men
och kanske går den möjligtvis lite sämre än vad den har gjort. Men också tänker jag att jag släpper lite för sällan. Men frågan var om de
vad tror du gör dem så populära?
Ja, om man tittar nu på Vänner eller på South Park eller vad du gillar Office, så finns ju det ju alltid väldigt olika karaktärer. Och de, alltså, om man säger att vi fyra då alltid umgås och vi var sin personlig sfär, de kontrasterna, alltså det finns ju humor där. Motsatser och humor och olikheter och så. Det blev väl fyra ganska bra tydliga karaktärer som också blir roliga med varann. Och sen försöker jag vara aktuell, sätta dem i ett sammanhang som gäller nu. Nu skulle vi åka tillbaka tiden och mörda Putin senast liksom. Det är ju aktuellt och kontroversiellt, men många ville titta på det liksom också. Så att jag sätter väl dem i aktuella situationer som kan vara roliga, och det är nog ganska bra karaktärer. Och sen jobbar jag ganska mycket på manusen. Det verkligen ska vara skämt. Så Family Guy tight.
Alltså de här karaktärerna, bygger de på er själva?
Nja, vi är väl alla ganska gula då, i så fall. Den här narcissistiska, kreativa killen som aldrig lyssnar och flummig. Men då tog jag den liksom. Ja. Och sen så den gröna blir ju någon form av sympatisk, ganska feminin, liksom liten sån likeable karaktär. Så då tog vi väl Kostig för att han är så kort och gullig liksom. Och vi bollade det, men det blir ju perfekt casting. Och Filip är biffig polis, röd, så vinnarskalle, bossig liksom. Osympatisk. Och så Gustav ser väl mest ut som en nörd, noggrann och ordentlig. Så att det blev ganska klockrent castingmässigt också. Mm. Men alla ville typ spela gul om jag minns det rätt.
Har du något riktigt misslyckat projekt som du kan berätta om?
Ja, det skulle väl vara att jag var med i Talang typ 2016. Och skulle köra stand-up där och skoja och ta med kläder och grejer. Och det var väl egentligen ganska så här lyckat rent, om man tänker att publiken ändå garvade.
Ja.
Det får jag liksom inte glömma. Mm. Men de tyckte inte att det var roligt i juryn liksom. Och det tog jag ju rätt hårt. Och så tog de ju med det och klippte det lite som de vill, du vet.
Mm.
Det var som tur var väldigt kort med. Det var 20 sekunder typ bara.
Ja.
Istället då för att ha med skämt, eller överhuvudtaget vad det nu var, men någon form av stand-up med lite rekvisita kanske, så körde de ju egentligen bara som att jag var naken direkt och så bara fick massa röda kryss och så tog de med dissarna liksom. Men det var väl bara inte roligt nog, och det var lite konstigt och det var fel forum. Men jag fick en känsla av att det var hon, Kakan Hermansson, som satt i juryn, att hon inte tyckte det var kul. Jag kommer knappt ihåg vad jag drog för skämt, men det var nog enligt henne väldigt sexistiskt. Hon sänkte ju mig, och det var det de tog med, hennes elaka kommentarer liksom. Det var inte stor heller att jag riktigt kunde luta mig på att nej, men det går ju bra på YouTube, för nej, det gjorde du fan inte heller liksom.
Lärde du dig någonting av det?
Okej, men den bästa lärdomen blev väl i det långsiktiga att du kan fan göra bort det i nationell tv, alltså inför en miljon tittare, och ändå överleva liksom. Någonstans så tror jag faktiskt att jag kan nästan inte uppleva något värre. Förstår du vad du menar?
Ja.
Ungefär som att nu är jag odödlig, eller så här. Lite som att klarar jag det där, så klarar jag ju vad som helst. Nu tar jag vilken motgång som helst.
Du visades naken utan skämt och fyra röda kryss.
Ja, framförallt visade så jag. Nej, men fan, så att det, lärdomen är väl att du överlever.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Varifrån får du inspiration?
Men det är mycket nu att man hänger med i nyheter och samhälle. Ja, som jag sagt, jag är ju gärna att driva om det som är aktuellt. Så att det är väl sånt, alltså, vad som helst som dyker upp. Och man antecknar något och så lyckas man skriva till en sketch eller något. Så det kan vara vad som helst, antar jag.
Vad skulle du säga är den största utmaningen i den här branschen?
För mig som komiker så känner jag att den här politiska korrektheten och kränkta människor är ett problem. Men det egentligen är då är ju hat. Jag tänker väl att det jobbigaste för influencers och för komiker är ju hat någonstans. Är det inte det? Det kan ju lite oavsett vad du gör så kommer ju folk hata. Eller du vet, kritisera. Och då måste man ju klara av kritiken nu. Man får nog vara lite anpassningsbar också, eller hur? Nu är plötsligt kanske Instagram dör. Då måste du kanske in på Facebook eller TikTok. Eller hur? Det är lite sociala medier. Det är ju ständig förändring på något sätt.
Ja.
Det var ju bloggerskor är ju ganska ute till exempel, tänker jag. Ja. Och poddar har dykt upp. Eller du vet, så det bara rör sig och man får hänga med liksom.
Vad skulle du vilja ge för råd till dig själv om du hade börjat med sociala medier idag?
Samarbeta med andra, jaga de här trenderna, aktuella grejer. Skit ändå hade jag nog stått fast för det. Du behöver inte lägga massa pengar på någon dyr kamera, utan mobilen funkar. Men plugga filmreglerna då, om du ska göra sketch i och för sig. 180 graders regler och gyllene snitt och sådana grejer. Kunde jag ha lärt mig tidigare. Ja, det är också intressant här. Vad då ska man säga till en ung optimistisk kille att det kommer komma massa motgångar? Men kanske är det bra ändå att veta det. Att det är klart det kommer och du måste stå pall. Det handlar ju mer om att sitta kvar på bussen och inte ge upp. Egentligen samma sak med cancel culture. Du kan bli avstängd från YouTube, men det är ju ändå upp till dig om du ska ge upp helt. Du kan ju alltid hitta vägar tillbaka eller på något sätt överleva ett drev. Så det är väl ändå upp till dig.
Kör på, ge inte upp, skit i andra.
Ja, det är lite så.
Har du något sista som du vill säga? Något sista tips som vi inte kommit in på eller så? Ja,
men man ska ju också vara sig själv, va? Det är ju någonstans det där att alla finns ju redan utom du. Det ligger ju något i det att du har ju säkert någonting att bidra med, eller du är unik på något sätt, eller att man kan ha en dialekt eller ett intresse, nämnde jag, eller vad som helst som man vågar inte härma andra för mycket. Det är väl en sån grej om någon vill bli en influencer, antar jag, att kör din grej.
Och verkligen.
Annars så har jag ju snackat så mycket nu så jag vet knappt vad jag har sagt och inte, och jag inte borde ha sagt och så vidare.
Nej, det lät som att du sa mycket klokt i alla fall.
Är det så?
Ja, det är otroligt bra. Var kan lyssnarna hitta dig om de blir nyfikna?
Ja, men YouTube då, Viktor Klemming. TikTok, Viktor Klemming 94. Instagram, Viktor Klemming. Facebook, Viktor Klemming. Det är väl de fyra platserna jag finns på och faktiskt försöker producera på alla. Så att, sen kan man ju alltid boka mig till en scen också.
Just det.
Ja.
Gör det, tycker jag, ni som lyssnar. Det vore väl jättekul. Då tackar jag så otroligt mycket för att du ville ta dig tid och svara på de här frågorna.
Ja, men skitkul. Tack så fan. Ha det gött.
Hej då. Tack så mycket igen, Viktor, för att du var med. Nu tycker jag att ni går in och följer Viktor på alla möjliga plattformar. Ni vet ju vad han heter. Det är bara att söka på hans namn på alla sociala medier så hittar ni honom. Ni får också gärna följa mig, så får ni se hur det går för mig i min jakt då på att bli, precis som Viktor, en framgångsrik influencer. Spoiler alert, det går ganska bra, men för att se exakt hur bra det går så gå in och kolla på min profil på olika plattformar. Jag heter alltid Emil Norbergs på alla ställen. I nästa avsnitt av podden kommer jag träffa Nino och Julia, dansduon och det äkta paret som har tagit TikTok med storm. Alltså de nådde nyligen över 1 miljon följare på TikTok, vilket är helt sjukt många. De har varit här i min studio och berättat precis hur de gjorde för att bli så himla populära. Dessutom kommer ju Julia från Uddevalla, precis som jag. Så vi har en hel del att prata om, ja, om geografi också. Det vill ni inte missa. Så håll utkik efter nästa avsnitt av Så blir det influencer. Hello!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.